En podcast från Aftonbladet.
Jag är bara urlakad, Stefan.
Ja, jo, det är så det är att hålla på med det här.
Du kan kalla mig Low Energy Stenqvist.
Ja, men glad VM-torsdag där ute, alla skidsnackslovers, eller vad det nu är för dag när ni lyssnar på detta. Men ja, vi kommer ut torsdag denna vecka och vi har just bevittnat en herrstafett. Och jag sitter här med en person som enligt sina egna ord kallar sig för Low Energy Stenqvist för tillfället. God dag, Low Energy Stenqvist. Hur ja, står det till?
God dag. När du sa, vi har precis bevittnat en här, du kunde lika gärna sagt härdsmälta, en härstafett. För det var väl lite grann så det kändes.
Men Anna-Karin Strömstedt sa ju i sändningen att alla har gjort det fantastiskt. Och det var liksom, man har aldrig sett ett bättre lopp, tror jag. Så nej, det var känslan när man lyssnade på via play.
Men jag såg med mina egna ögon precis hur Edvin Anger såklart taktiskt mega idiotiskt förlorar en spurt och hur noll lagkamrater står och väntar på honom i målfållan. Medan tre schweizare står och hoppar och rusar mot Grond gladare än jag på julafton.
Ja, och då ska man veta att Viktor är glad på julafton.
Ja. Och var det svenskarna som ska ta emot bronshjälten Anger?
Ja.
Ja, de står någon annanstans. Så att, liksom står och sätter på sig någon jacka eller något. Och har ungefär lika mycket energi som jag har för att jubla i det här läget. Nej, men...
Ja, man hade ju ändå ställt in sig lite där på, för alltså det var ju klart att Norge skulle vinna. Men det kändes ändå ganska gött i början av sträckan att så här, men det här är just givet silver. Anger kom, alltså han kan ju inte förlora mot de här.
Nej, det fanns ju ingen som man skulle kunna inte spurta ner.
Nej.
Det var Grond, visst. Men det är klart att han måste ju spurta ner Grond 9 gånger av 10.
Ja. Och det hade han ju gjort nu också om han bara inte hade varit så otroligt dum att han gick först ut för den där backen.
Nej, så jävla dumt.
Han har gjort samma misstag förut.
Ja.
Så varför testa det där dumma konceptet igen?
Jag vill inte ta till kraftord här, men att göra samma sak gång på gång för att vänta sig ett annat resultat är själva definitionen av idioti.
Mm.
Jag säger inte att Anger är en idiot. Jag säger att det var ett idiotiskt beslut att åka ner först i backen.
Ja.
Okej, okay, förstår du skillnaden?
Jag förstår skillnaden.
För att Grond, eftersom vi inte såg någonting på den här usla produktionen, som man aldrig liksom hänger med i någonting, så såg vi ju inte när Grond susade förbi honom sen.
Nej.
In i kurvan. Så det var ju liksom, vi fick ju aldrig se avgörandet. Vi fick ju bara se när Grond masade sig.
Oj, Edvin är tvåa in på upploppet. Mm. Det var liksom det man fick se av det här.
Nej, och inte vet jag. Man kan hålla på och jubla över att vi tar vårt första stafettmedalj sedan 2017, var det va?
Ja, jag tror det.
Men... Nej, jag vet inte. Redan när Norge drog iväg så tappade jag. Jag tyckte det var inget kul längre. Det var ju, det var sån urvattnade lag kvar.
Mm.
Och sen blev jag ändå slagna av Schweiz. Jag vet inte. Jag har mycket svårt att glädjas över det här. Det känns bara som det är tomt och fiaskoartat. Och vad ska man säga om Truls? Han ramlar och...
Truls är ju your man ändå. Du har ju propagerat stenhårt för Truls. Du har stått här på barrikaderna och viftat med Gisselman banderoller.
Ja, men han gjorde ju också ett jättelopp.
Mm.
Så att jag hade ju rätt.
Mm. Tills han ramlade då. Jag lyssnade första sträckorna på radio så jag såg inte fallet.
Nej, nej, men det var ingen som såg fallet i den här produktionen.
Nej, nej, det är klart.
Jag har inte sett fallet.
Finns fallet på film?
Jag såg, nej, förmodligen inte. Jag såg efterdyningarna av fallet. Jag såg när han låg ner. Ja. För det har de lyckats fånga någonstans. Men det är klart de inte har fångat fallet. För att de fångar ju ingenting.
Nej.
Man får inte se någonting som händer. Man får se när Kläbo glider i mål med en flagga i 2 minuter.
Mm.
Det får man se.
Ja.
Man får inte se det som faktiskt är objektivt spännande vid sidan av det. Man får ja. Nej, det är
de har ju en sån här split screen att jobba med.
Nej.
Man ser ju det ibland, men det är inte som att de tar till den när den verkligen behövs.
Nej, men de har sparat in. De har bara en kamera. Ja. Så det är den de flyttar runt mellan olika platser. Ja. De kan inte hålla på att filma olika åkare samtidigt. Mm. Det går inte när de bara har en kameraman som måste åka runt på en sån...
Kan de inte låna en drönare från Vasaloppet?
Jag tror de...
tjatades ju hål i huvudet på en att de har skaffat drönare på Vasaloppet.
Kommer du ihåg när de fällde Usain Bolt på någon sån där Segway?
Ja, just det.
Det är en sån de åker runt med så de hinner ut till de olika stationerna.
Ja, de får åka vattenskoter här i Trondheim bara.
Ja, jo, precis. Ja. Segski. Ja. Så att, nej, tyvärr har de bara en kamera så att vi kan inte se så mycket, men vi får ju se när Kläbo glider in och vinner i alla fall.
Mm.
Nej, men jag tycker det är lite lika hela tiden. De missar ju allt det viktiga.
Ja.
Och inte som att via Playstudion är där för att liksom täcka upp.
Nej.
De ska ju lite grann känner man att de ska vara våra ögon på plats för vi som inte kan vara där. Men det är de ju inte riktigt. Mm. De har ju mindre koll än vad vi var när Truls ramlar så bara, ja, var är Tjecken? Var är Tjecken? Jag bara, ja, han är där han nyss var, 6 sekunder efter efter Valnäs. Var är Tjecken? Ja. Höll de på i dem typ 30 sekunder.
Mm. Nej, men jag har märkt att Viaplay har 2 fokusområden i år.
Ja.
Det ena är att de ska göra en så här, det har ju för sig gjorts förut, men någon så här superhjälteinramning på de svenska åkarna när de presenterar dem inför loppen.
Mm.
Vilket ju, det kanske kunde vara kul, men det funkar ju inte när det blir liksom, alltså jag syftar på de här när de presenterar sig själva.
Mm.
Jonas Sundling, Piteå Hölit. Och så ska det vara som Iron Man liksom. Ja. Det blir liksom inte så maffigt. Och när de där vevas om igen så känner man bara, åh gud, nu kommer de här liksom ta och fatta åkarpresentationerna igen.
Ja.
Stryk dem. Det är det första jag vill kasta skit på.
Ja, bra, fortsätt.
Det andra är inte så mycket skit, det är mer att visst, det är kul att se när Byström och Ljung och alla de här håller på och står och härjar, men de har ju alltså, en anledning till att vi inte får se något är att de har lagt en kameraman på att stå och bevaka Anders Byström som skriker.
Det var så himla poänglöst. Ja. Johan Aujala står, det var inte med Byström, det var med någon annan. Jag vet inte ens vad han heter. Och då är det så här, ja, Porroma är, eller Burman är först får man säga att han står och skriker på Burman. Så här, Burman är i rygg, han gör det bra, han tappar lite ut för han är schweiz, han glider ifrån. Och sen får vi höra någon jävla lagledare stå och skrika här i deras jävla intern kommunikation. Istället för bara visa tv-bilden när vi kunde sitta där live istället. Då får vi sekundär höra någon som beskriver vad vi kunde ha fått se med våra egna ögon. Och nu hittar att kamera helvetet på den där jävla ledaren istället.
Mm.
Det är så jävla dumt.
Ja.
Så otroligt dumt. Och det han säger har ju noll värde för oss just då. Absolut ingenting. Det är som att det är coolt med lite inside the race. Här får vi se hur det ser ut bakom kulisserna. Ja, men jag vill inte se bakom kulisserna. Jag vill se det som händer.
Det är lite poänglöst att se bakom kulisserna när man inte vet vad som händer framför kulisserna.
Ja, verkligen. Det är som att gå på jävla teaterpjäs och så håller de på att filma någon jävla kille som håller på att lasta upp någonting på en jävla bänk för att det ska vara med i nästa scen.
Ja.
Jag vill se fan, ja, vem? Säg en känd skådis. Jarl Kulle tänkte jag.
Det var ett modernt exempel.
Jag vill se Jarl Kulle, inte någon jävla liksom Nisse Persson som står och gör någonting bakom sig. Förlåt, men det är det jag vill se.
Ja.
Är det för mycket begärt?
Nej.
Om det hade varit, om det hade ändå varit någon så här, ja men okej, vad var det som hände här? För att någon svensk tappade 20 sekunder och ingen har, det har inte fångats av TV-kameran, inte vet vad som helst. Då kan det vara en poäng att gå till den här lagledaren som står och skriker och kanske få någon lite inside info. När man går till liksom Chablis som berättar om senaste skyttet, vart satt, vad var den fjärde boomen? Det kan ju vara lite intressant.
Ja.
Det var samlat ner till vänster. Ja, okej, det tar man med sig. Hoppas de vrider till nästa skytte. Mm. Men här bara, ja, du förstår.
Mm. Ja,
när det inte tillför någonting.
Nej. När vi ändå är inne på via playbashing.
Ska vi jag vet inte, har vi helt lämnat loppet?
Ja, men vi kommer tillbaka till det.
Ja.
För er som oroar er, vi har också noterat att det har hänt bra grejer i det här mästerskapet. Vi kommer dit. Men med detta färskt minnet så måste vi bearbeta alla plågor först.
Mm.
Och då kommer jag till, jag har ju länge ondgjort mig över frågan till åkarna, vad fick du för rapporter längs banan? eller fick du några rapporter längs banan?
Fast det där är ju en SVT.
Ja.
Det är ju SVT, det är där de lär sig på SVTs introduktionskurs.
Ja, men något som, och det här är inte Viaplay ensamma med, så det här är liksom this goes out to everybody.
Mm.
Men jag undrar vad de väntar sig för svar på frågan, vad betyder den här segern för dig? Eller vad betyder den här framgången för dig? Och visst, det är liksom så här, ja, det är väl en rimlig fråga, men det finns ju bara liksom, det enda som kommer ut av den är, ja, det betyder allt.
Ja.
Det finns inget annat svar.
Nej.
Det är liksom, ja, du har ju haft en tuff säsong nu och det har ju gått lite upp och ner. De drar ju också hela bakgrunden.
Mm. Mm.
Och det har gått dåligt och sen har det gått lite bättre. Och sen, vad betyder den här segern för dig?
Kan vara framgången också. Om det
ja, vad betyder den här framgången för dig? Ja, ah, nej, men det betyder ju allt. Mm. Och det, ja, nej, men efter den här säsongen så det, ja, det är ju ett kvitto på att jag kan åka skidor. Och ja, det betyder ju verkligen allt.
Mm.
Det är ju inte så här, de kan ju inte få något litet variationssvar. Så bara, ja, nej, men nu eftersom jag gick och vann idag så, ja, men då kommer jag gå och köpa den där sängen som jag har gått och tittat på väldigt länge. Men som jag inte känt att jag haft råd med. Men nu med de här prispengarna som jag får. Så det betyder att det kommer bli ett lyft för sovrummet. Det är liksom, det finns ingen
variation. Feng shui kommer att äntligen.
Mm, däremot, när jag gick och tänkte på det här efter, det var efter ett av Ebbas guld. Och då får Anders Svanebo frågan, vad betyder den här segern för Valla-teamet? Eller för dig och Valla-teamet?
Mm. Mm.
Och det, vad tror du att det betyder?
Allt.
Ja, det betyder allt. Och visst, det förstår man ju. De har haft emot det och allt är ju redan berättat. Ja, ni har ju haft dåliga skidor ibland och bra skidor ibland. Men det har ju varit mycket snack om Vallan. Så vad betyder den här framgången för dig? Och ja, den betyder allt för Anders Svanebo. Och det förstår jag. Absolut, inget konstigt med det. Men den betyder även allt för alla vallare. Och för alla vallares familjer.
Ja.
Och någonstans där börjar jag lite så här. Betyder den här segern verkligen allt för liksom tredje vallare Perssons sambo?
Precis. Speciellt som alla åkare har ju sina personliga vallare dessutom.
Ja.
Så att jag menar, jag kan förstå om det betyder mycket. För, vad heter han som är bara Blixten?
Oljan. Ja.
Det är bra. Någon borde heta Blixten, någon borde heta Olja. Alltså de borde ändå ha, alla borde ha såna typer av namn.
Fimpen och Bulten och...
Nej, men de ska ju ändå liksom arrodera. Jag vet inte vad ordet heter, men till att det ska gå fort.
Ja, okej, jag tänkte
Fimpen är ju inte alls det. Det känner
jag tänkte mer på lite så här pilsnerfilms
Bullen.
Nisse-Lasse,
ja, visst.
Ja.
Stångkorven är ju här, har ju gjort Ebbas skidor och den ser riktigt.
Ja. Nej, men liksom vallare Nisse Perssons sambo som sitter där. Det låter ungefär som att vallarna har gått ut i krig liksom och har varit borta och fört någon form av blodiga slag nere i mellan Europa. Ja. Och ja, det har gått år sedan de kom hem senast, och den här liksom vallarfrun hemma liksom och bara hänger tvätt och väntar på besked.
Ja, och det här är inget sexistiskt, utan alla vallare är ju män.
Ja. Ja. Men jag tror liksom inte riktigt att vallafamiljernas situationer är så där. Det är ju liksom, ja, visst, de är borta många helger och så, men det är ändå en ganska kort säsong. Jag tror inte de är på liksom, sitter resten av året och kokar valla tillsammans och borta från sina familjer jämt. Jag tror att de har, alltså familjerna har nog ändå rätt bra.
Nej, det är bra spaning. Att gå till vallarnas familjer och säga att det också betyder allt för dem. Det måste jag ändå säga, att de har gått lite för långt.
Jag tror att det finns ganska många vallares familjer. Om man går till liksom mig själv som är ganska intresserad av skidor. Jag har ju ett hem där folk fullständigt skiter i att Ebba Andersson vinner ett guld.
Ja, det är väl två av tre skiter i, va?
Ja. Så jag tror också att ganska
tre av fyra kanske.
Ganska många vallarfruar skiter fullständigt i skidåkning. De bryr sig inte ett skit, så bara, ja, gå till jobbet. Det är kul att du håller på.
Ja.
Men det ska du inte liksom sadla om någon gång.
Ja.
Slippa jobba så mycket OB.
Ja. Precis. Nej, men det vore ju uppfriskande om sonen bor. Ja, han sagt att det betyder väl ändå lite grann. Ja. Även för kanske att det betyder lite för familjerna, inte jättemycket. Jag vet ju att Monica, hon är inte så intresserad. Hon brukar alltid klaga på att Leif är borta vintrarna i sträck, men ja, nej, men lite kanske det betyder. Han hade piggat upp.
Ja. Nej, men det var bara en spaning jag gjort. Så ja, om det är någon som någon gång noterar ett svar på frågan vad betyder det här för dig, som inte är det betyder allt, så får ni gärna hojta till mig, för jag har aldrig hört det någon gång.
Alltså, de kan ju också säga att det betyder jättemycket.
Ja.
Det har jag också, kan jag känna att jag har hört.
Ja.
Inte allt, men jättemycket, ungefär som att det betyder 85%.
Ja, men om den vanliga skalan är mellan 1 och 5, så är ju vad betyder det här för dig skalan mellan 5 och 10.
Ja.
Eller liksom, jag kanske mellan 7 och 10,
ja,
eller något.
Ja, nej, men precis. Det behöver inte alltid vara allt. Ibland kan det vara jättemycket.
Mm.
Men jag tror det är bara, det hänger ihop med att de här reporterna som är där ute och ställer frågorna, de är liksom lite för, de vill inte vara den här klyschan och bara, hur känns det? Vilket är allt man vill veta egentligen.
Mm.
Hur det känns och hur fan gick det här till? Vad var det som låg till grund för att du lyckades med det här? Var det något så här som man inte vet om? Jag menar, förutom det vi har sett. Så att man vill liksom inte. Det är en sån här klassisk fråga som man kan bara dra ur rockar.
Ja, men absolut. Och alltså, jag säger inte att det är något fel i det. Det är ju liksom, ja. Men det hade varit uppfriskande om de drog fram den här frågan när det har gått riktigt jävla dåligt.
Vadå, vad betyder det här för dig?
Ja. Då är den lite svårare att svara på.
Ja, men det skulle kunna komma riktigt intressanta svar där.
Ja. Men liksom så här, Maja Dahlqvist har förlorat en medalj, glider in som fyra. Vad betyder det här loppet för dig? Ja, inte fan vet jag vad det här loppet, eller ja, det betyder att jag, ja.
Ja, nej, de måste börja tänka utanför boxen. Så är det.
Mm.
Ja, jag läser att stackars Truls har brutit ihop här. Och vi kan väl ändå skicka ut, om Truls lyssnar på det här om några timmar när vi har klippt och skickat ut, att det spelar ingen roll, Truls. Varken Ville eller Burman gjorde något. Vi hade inte vunnit ändå.
Nej.
Norge hade vunnit. Det var bara liksom frågan vilken av sträckorna de skulle rycka på. Det syntes ju på Jens sträcka. Det var ju inga storkanoner han åkte mot. Kan man lugnt säga. Och ändå så tappar han på slutet där när de rycker. Och växlar över med några. Jag menar, det var ju såklart att Anger åkte fatt om 3-4 sekunderna det blev på slutet. William tog ju kapp de 5 sekunderna han var efter klungan som skulle jaga Norge inom citationstecken, för det blev ju aldrig någon jakt.
Mm.
De var ju bara 21 sekunder efter när de drog iväg, och Ville var väl några 4-5 sekunder till. Och han tog i fatt det direkt, men sen var det ju ingen som riktigt försökte, och det hade inte hjälpt om Truls hade stått på benen och växlat med checken 6 sekunder bakom. Det hade inte hjälpt, det hade inte varit någon skillnad överhuvudtaget. Han behöver inte stå och känna att han har svikit sitt land.
Nej.
För det har han inte gjort. Det fanns aldrig på kartorna. Det var väl Theo Pettersson som kallar det här Dream Team. Eller någon på Viaplay i alla fall. De har ju yrat om det här hela dagen. Att det här är det bästa stafettlag som någonsin har ställts på benen.
Mm.
Och ja, utan att ha kollat varenda stafettlag genom historien. Så visst, det var väl typ så ettan, tvåan, trean, fyran i skiathlon. Mm. Någon liknande som körde nu liksom. Så att, vad ska man säga?
Mm. Ja, nej, det är ju svårt att göra något åt det uppstället. Det är ju bara någon form av, inte bara ett vallafiasko. Det ska ju till någon form av,
men fall och vallafiasko är ju vad som hade behövts.
Ja, fall och vallafiasko och någon bruten skida, ja, i alla fall.
Ja, att det, alltså hade Valnäs varit, vad heter han, Aunen, inte Aunen, det var ju någon annan. Den stackars finnen som ramlade i första,
ja,
första utförslöpan där. Som gjorde att deras dag var ju grundligt förstörd. Hade det varit Valnäs, då hade det ju blivit en spännande stafett.
Mm.
Nu blev det inte det. Och jag vet inte, jag kanske hade jublat lite mer för ett silver. Men för det hade känts rimligare. Nu känns det mer som en förlust än som en vunnen bronspeng.
Mm. Ja, nej, men jag håller med. Det var ju, man hade ju ställt sig in på silverkampen här och kände att den borde gå. Eftersom guldet ju var förlorat sen redan innan starten.
Mm.
Men sen när det inte ens blir silver och med de här laguppställningarna, det var ju inga imponerande konkurrentlag egentligen.
Nej.
Nej, men sen, ja, vi har ju faktiskt fler lopp att prata om.
Ja, vi måste kanske, men det är lite där jag vill komma, för att innan vi går in på varje enskilt lopp, vi ska ändå liksom nämna alla stora svenska framgångar hit och dit, för det har ju varit ett succé-VM för svensk del, men just det gör att jag inte kan undkomma känslan av att det här kommer liksom sammanfattas som det största Kalle Anka-VM i historien. Varför då? Jo, för att på här sidan kommer förmodligen Kläbo att vinna alla guld.
Mm.
För jag räknar väl med att han bara på ren inspiration kommer ta hem 5 milen. Och eftersom hans konkurrenter gång på gång har visat sig vara stupid in the head,
mm,
och inte gör det som krävs för att hänga av en sån inför en spurt, så bara, alltså, benämningen av en idiot, mm, som är hans samlade motstånd. Man gör samma sak gång på gång, förväntar sig ett annat resultat, lex skiathlonen.
Mm.
Så jag ser inte att det kommer hända något annat på lördag, utan att han kommer ta sitt 6:e guld.
Mm.
Ja, och Norge har tagit varenda medalj, varenda individuell medalj i på här sidan. Ja, de döda sporten kan Kalle Halvarsson säga. Men sen har vi på damsidan motsvarande situation där vi har alla guld har tagits av Sverige.
Mm.
Inte samma medaljdominans, men inte så jäkla långt därifrån.
Nej.
Ebba och Jonna har delat på gulden. Jonna har tagit lite andra medaljer. Frida har tagit någon medalj. Men det är ju nära på nog lika stor svensk övertag där som det är på här sidan. Och på samma sätt som att Norges dominans inte är bra enligt någon. Ja, men det var väl Kalle som var ute och veva om det igen nu. Så här så måste vi väl som svenskar ändå se att det måste vara samma sak på damsidan.
Mm.
Att det är för tråkigt.
Dock om man ska ändå rannsaka det lite, så är ju inte det här något vi ser i parti och minut längre.
Nej, men det är därför jag säger att just det här VM:et kommer vara det största Kalle Anka-VM:et historiskt sett.
Är Kalle Anka verkligen rätt beskrivning?
Ja. Det blir ju liksom bara, det går ju inte att ta på allvar när Kläbo tar 5 guld. Vad säger det om konkurrensen? Det säger ju att konkurrensen är obefintlig.
Ja.
Det blir ointressant. Nej, men alltså...
Jo, absolut. Men jag menar mest Sveriges dominans på damsidan.
Nej. Jag nu sammanfattar jag hela VM:et.
Ja.
Ur ett objektivt perspektiv. Mm. Sen kan ju vi jubla över allt. Jag menar, jag har sett siffrorna på hur många som läser det på Aftonbladet. Folk klickar ju som galningar på de här svenska framgångarna. Och alla är superintresserade. Och jag satt också hemma och storjublade när Ebba var liksom 0,006 sekunder före Johan. Alltså det var ju någon tånagelsmarginal. Något minsta, mindre än vi någonsin har sett förut.
Mm.
Det är klart jag skrek i soffan. Och även när Johan gick i mål 1,3 sekunder bakom. Jag skrek också i soffan. Men om jag liksom tar ett helikopterperspektiv så är det ju mycket tråkigare när det är bara ett land som ska lägga beslag på alla guldmedaljer, oavsett om det är på herr- eller damsidan, eller en person. Så att, ja, nej, oavsett, det är inte bra. Icke bra.
Mm.
Men?
Party pooper.
Ja, men vi kan väl göra så här. Vi kan ju välja att ta glädjen sist och börja med alla herrlopp vi har missat sen sist. För vi pratade om sprintarna sist. Sen kom det 10 kilometers lopp. Och visst var det så?
Det var ett skiathlon först.
Ja, det var ett skiathlon först. Ja. Det var det satans skiathlonloppet.
Ja.
Där det är, för er som har glömt det var typ 10 man som var med hela vägen. Och sen är det 10 man på väg sista 500 meterna kvar. Och redan då vet man så in i märgen hur det här kommer sluta.
Mm.
Av de här 10 man så vet man precis att det kommer vara typ 4 eller vad det nu var, norskar längst fram, vilket det blev.
Pellegrino var väl med där och kunde ha brutit den här pallen, men lyckades tyvärr inte.
Och Poroma, vad blev han, 6:a eller något?
Mm.
Och var, det var någon mer svensk med där? Var Anger med?
Ja, det är så länge sedan. Nej, han gjorde väl en sämre insats i skiathlon än det var sen i 10 kilometer, han gjorde det bättre.
Nej, men det var ju där loppet där jag liksom främst stör mig så in i bomben på de här distansåkarna som vet att de inte har någonting i en spurt att göra. De vet att de inte kan stå emot Kläbo. De som har bra spurter och siktar på en medalj och tycker att det är en framgång, fine. Men de som inte har någon spurt, som Poroma och vilka det nu mer var som var med i det här loppet, som, där man visste på förhand att den personen kommer inte ta någon medalj om det här, definitivt inte ett guld som jag antar att Poroma var ute efter.
Mm.
Att man inte gör mer, oavsett om det kostar din egen medalj, när det är 4-5 kilometer kvar. Du har ju redan förlorat medaljen på att du inte har en spurt.
Mm.
Så att, vad spelar det för roll om du rycker in och drar sönder täten eller gör, bara liksom lägger din spurt med 4 kilometer kvar? Vad spelar det för roll när du ändå inte har spurtkapaciteten för att kunna vara med där framme de sista 200 meterna när det ska avgöras?
Ja, nej, och i ett VM är det ju ännu orimligare att hålla på och lägga upp det på det här sättet. För då, alltså visst, det är poänglöst i världskuppen också i längden, men där betyder det ju en fjärde plats någonting mot att bränna slut på sig och bli 20, för där har man ju ändå världskupppoäng att tävla om. Här är det ju inga världskupppoäng, här är det ju bara medaljer som gäller. Det är ju liksom skitsamma om man blir 20 på ett misslyckat utbrytarförsök.
Ja.
Då har man ju i alla fall gjort en ansats att vinna loppet.
Nej, men jag kollade igenom hur det såg ut i startlistan eller i mål där. Men det är ju Kläbo, Nygänget, Amundsen. Pellegrino är 5:a, Jensen 4:a.
Mm.
Men det är ju bara folk som kan spurta, som vi vet kan spurta.
Mm.
Alltså, jag menar, Kläbo och Amundsen och Jensen, alltså bra, bra sprinters.
Mm.
Som också har distanskapacitet. Pellegrino är femma. Kollar man längre ner i den här tätklungan, för de var 11-12 personer med, mm. med in på upplock, eller med in sista 500 meterna. Ja, vilka är sist där? Ja, det är Kryger. Erkänt usel spurtare. Lapalu, han är ingen spurtare. Han gillar ju att åka upp för Alper Cermis.
Mm.
Mors, inte heller någon spurtare. William Poroma och Gus Schumacher. Alltså det är bara de där namnen. Där har du fem namn som borde ha gjort fan allt i sin makt på att bara dundra på med 4-5 kilometer kvar.
Mm.
Och sen kommer de där och blir 7, 8, 9 och 10 istället.
Mm.
Så extremt väntat. Och det, man fattar inte. Visst att det är svårt att dra sönder ett lopp, men hellre dö efter 16 kilometer än att åka i mål som 8. Det måste ju kunna vara så, man borde resonera.
Ja.
Men det är kanske något jag inte förstår, för att det här händer ju gång på gång.
Ja, men sen det är något som är så här, det känns också där vi har på damsidan haft marginalerna på vår sida. Så på här sidan är det också någon form av, det är allt går fel lite grann. Det är taktiken som är dålig, det är upplägget och det är bara liksom oflyt på något sätt. För om man går till 10 kilometers loppet, där var ju William Poroma väldigt bra med.
Han leder ju loppet,
han leder loppet några typ kilometer hela tiden.
Ja.
Och sen hände ju något obegripligt på slutet, för det lät liksom inte som att han kroknade riktigt.
Men han tappar ju typ 10 sekunder de sista 800 meterna.
Ja, och även Anger är ju också, eller Anger blir ju bästa svensk till slut där. Men då, det är ju inte ens några, liksom, en sak om Norge går och vinner med 20-30 sekunder, att det är utklassning, men här var det ju inte det. Här hade det ju kunnat gå för både Anger och Poroma.
Mm.
Men det finns liksom inga marginaler. Det slutar ju ändå med en hel norsk pall.
Ja, och en norsk fyra.
Ja.
Nej, men det är ju också obegripligt. För alltså, Anger, han går ju före alla de där.
Ja.
Så det är inte så mycket att säga. Det är ju en enorm fördel att kunna ha deras tider att gå på.
Mm.
Men Ville, att han tappar 10 sekunder med 800 meter kvar. Det här var vi inne på förra veckan. Varför har vi inte 25 man ute på de sista 800 meterna och driver på honom?
Mm.
Det kanske vi hade, men det är också himla svårt att
fatta. Via Play borde ha haft en kamera där som man hade fått veta.
Ja, men det, såg någon en skymt av på de här sista kilometern? Jag såg inte någonting.
Nej.
Jag såg sista liksom, backen ner som vanligt och liksom lite grann på upploppet. Men vad som hände där har man ingen aning om. Jag gick och lyssnade på radion. Där har de ju tagit in då Frode Estil som någon form av expertkommentator, vilket är lite speciellt. Varför är han Radiosportens expert? Han och Torgny Mogren ska sägas. Så att det finns lite svenskt kvar. Men då har ju jag tror det var i 10 kilometers loppet för damer som jag hörde början av på radion. Då har Frode Estil då har han stått och klockat. Efter 300 meter har han satt en klocka på först på Johan och sen på Ebba Andersson. Så de ger liksom Frode Estil fritt spel. Han är ju en gammal norsk skidlegendar, för er som inte vet. Han är väl, vad kan han vara, 60 bast? Kanske inte riktigt, men typ så. Han är väl ungefär lika gammal som Torgny Mogren. Ja, men han har satt en klocka efter 300 meter. Ja, men då är fan Ebba leder med 3 sekunder. Okej, vad bra. Tack för den informationen. Var är Viaplays jävla Frode Estil vid 9,6 och 9,4 och 9,8? Det är där jag vill ha de 100 meters passeringarna.
Mm.
Hur går det för William? Kan inte de bara Viaplay värvar in Frode Estil så han står med sitt tidtagare ur på slutet när det är intressant istället för efter 300 meter på 10 kilometers lopp.
Ja.
Det hade jag velat ha.
Ja, själv sitter man ju lite i ovisshet under de här loppen och sen blir man ändå arg för att du håller på och mässar och spoilar loppen.
Jag förstår inte, hur kan du bli arg? För att du sitter på det här loppet, var det dessutom helt sinnessjukt. De har en tidtagning efter 2 kilometer. Sen får man inte veta någonting förrän 5,9 kilometer.
Mm.
Så alltså 4/10 av loppet är man svävar man i total ovisshet. Fast det är i FIS-appen, och det här ser ju de som jobbar på Viaplay, för de sitter och håller koll på det här. Mm. Men de biter sig i tungan, för de får inte säga någonting. Det finns typ 3-4 passeringar till, så man kan ju se hur det går efter 3 kilometer, efter 4,2 kilometer, efter 5,0 kilometer.
Mm.
Men det är som att det är förbåten för kommentatorerna att nämna det.
Mm.
Även fast man vet att ja, vi kan se att Frida har gått jättebra, eller Ebba har gått jättebra fram till halva loppet. Nej, för då förstör man någon form av tv-nöje, eller förstör för sådana som dig som bara sitter och ska följa allt bara. Ja, men the information is out there. Why not use it?
Jag är ju egentligen är jag med dig.
Men
samtidigt så man vill ju ha det i tv-bilder. Man vill inte liksom så här förstöra glädjen av att Ebba leder, för att sen kanske få veta att nej, men oj, det var inte så.
Nej, men då kanske de får ha fler mellantider än 2,5,9.
Ja, nej, men absolut. Det borde de ju verkligen ha. Men de kanske inte har det för att inte förvirra.
Eller bara för att det finns en bara kameraman ute, ja, på produktion.
Nej, men jag vet inte, för jag tycker ju att ett skidlopp är fullständigt glasklart i hur det funkar. Men jag fick liksom sms från min flickvän som kollade på loppet på annat håll.
Oj, stort.
Ja, det kanske var på jobbet eller hur det var. Men hon skrev, jag fattar ingenting. Alltså i så här, liksom, nu är det någon som är först och så kommer det någon annan. Och så, det här med individuell start var liksom... och så kom det någon annan ledde vid något ställe och sen ledde någon vid ett annat.
Hon hade svårt att förstå individuell start. Hur det
fungerar. Och jag tänker att för folk som inte liksom är inne i sporten lika mycket, att det skulle förvirra med för många mellantider. Det här är en teori jag har.
Ja, men vet du vad problemet ligger på här, Stefan? Det här felet är ju att vi inte längre rullar in tv-apparater i klassrummen.
Ja, nej, det är...
Alltså, till och med när vi var små, borde i och för sig, nej, även när hon var liten, men hon kanske inte brydde sig då. Då rullade man ju in, nu låter vi som kejsar Augustus och Gustav Vasa som sitter här och poddar.
Ja.
Men då kom det en lärare och rullade in en någon form av tv, tjock tv som var på någon hög bänk, 1,5 meter hög bänk med 4 hjul, eller hur? Så såg den väl alltid ut.
Ja, alltså jag har väldigt starka minnen av den här rullmojängen som tv kom in på. Däremot har jag inget minne av något form av sportögonblick som har skett på den här tvn.
Herregud, Pernilla Wiberg rullades in, Gunde Svan rullades in, Thomas Wassberg rullades in.
Ja, det har inte rullats in på min skola.
Gud, stackars dig, Stefan. Vad gick du i för kulturfientlig skola egentligen?
Ja, det är, din skola låter ju mycket bättre på det sättet.
Saxstadens skola,
ja.
Represent. Där rullades tv-apparaterna in när det var liksom de här stora, aldrig på någon sån här sommarsporter, utan det var Pernilla, Svan och Wassberg, kanske Per Elofsson möjligtvis, när var det? Nej, det var senare. Men ja, de rullades in i alla fall.
Andrahandsvärdet på en sån här tv-rullmojäng var ganska litet.
Ja, med tanke, tjock tv-apparater är ju inte så här in the high.
Nej, men det måste ju vara liksom, det måste ju finnas en del såna där rullmojänger i förråd på en del skolor som är svåra att kränga vidare.
Ja, man måste ju kunna hitta en alternativ användning för alla rullmojänger.
Ja, jag roade mig någon gång med att googla overhead-apparater för att se vad det skulle kosta att köpa en sån. Det var inte så värst dyrt,
nej,
ska jag säga.
Nej.
För det är också en grej som kanske har gått ur tiden.
Ja, du menar liksom en gammal, sån klassisk overhead.
Ja.
Sån med en sån vikskärm man kunde vika ner. Ja, nej, men på den tiden då fick ju alla lära sig hur ett skidlopp fungerar då, eftersom 90% av skidloppen då var med individuell start. Massstart var ju liksom enbart till för jaktstarter i princip. Eller Vasaloppet. Annars fanns ju liksom inga lopp där man skulle, den som kom först i mål vann.
Nej.
Utan där fick man ju räkna ut när man väl satt hemma, och sen till slut så kom det att man kunde se det även på själva tidsangivelserna på tv-apparaten. Så det här, det behövs. Det behövs mer inrullade tv-apparater i de svenska skolorna. så kommer alla kunna förstå vad individuell start betyder.
Mm. Ja, men...
Men förfallet, folkhemsförfallet. Mm. Det är bara ett tecken, Stefan. Mm.
Men vart var vi? Ska vi lämna herrarna?
Ja, jag tycker vi kan försöka välja glädjen då.
Ja, nej men vi har ju ändå... alltså det har ju varit storartad underhållning på damsidan. Mm. Både för att det har slutat så väl, att Ebba har tagit 2 guld helt oväntat från absolut ingen form tidigare under säsongen. Men också att hon har snuvat Johaug på de här gulden, ja, 2 gånger om.
Med minsta möjliga marginal.
Ja, vilket bara gör allt liksom 100 000 gånger roligare.
Ja, men hon, alltså, om man snittar det på det så har hon ju alltså 0,6 sekunders marginal i snitt per lopp. Mm. Hur långt är 0,6 sekunder? Så? Där har hon ungefär 0,6 sekunder. Mm. Det är så mycket hon har snittat att... eller jag kanske måste göra 2.
Ja.
Ja, där någonstans.
Jättebra.
Ja, men bara visa det här.
Visat, Victor.
Ja, men man förstår. Mm. Man förstår hur lite det handlar om.
Man förstår.
Mm. Det var... Man förstår. Så mycket var det.
Ja.
Och att det är just Johaug, det gör ju inte ont.
Nej, det är ju också... Alltså, dels att det är 2... olika typer av lopp, att det är den här skiathlon guldet först. Johaug kan inte rycka, det har vi ju sett liksom den här säsongen, att hon lyckas sällan med det.
Ja, hon har liksom inte den kvar.
Nej, det är liksom, hon har ändå liksom, hon är inte samma gamla Johaug som hon var.
Sen att hon kanske gör det på söndag, ja. Visst.
Men också individuellt start, hon har tiden att gå på. Men hon kan inte. Gud, nu blir jag förvirrad. Men visst var väl... Johaug startade efter Ebba.
1 minut efter Ebba.
Ja. Det skulle ju en Johaug i tidigare form ha liksom tagit lätt.
Ja, men det är ju, det var ju en sekundstrid nästan vid alla de här 2-3 mellantiden.
Ja.
Och alla mina 10 mellantiden.
Ja.
Så var det ju extremt jämnt. Jag antar att jag satt och mässade dig då och du satt och kokade över att du fick sekunderingar som inte var en del av den FIS-officiella tablå.
Mm.
Någon form av wild off the charts under bordet sekunderingar som jag levererar. Men det var ju superjämnt hela vägen. Det skiljer väl som max typ 3 sekunder under hela loppet.
Mm.
Så här på rak arm. Och lite svårbegripligt att hon inte lyckas. Ja, men Ebba måste ju ha gått på, och det syntes ju också när man fick se Ebba. Hon gick ju på jäkligt hårt. Alltså det var ju hon körde ju verkligen hjärnet. Och en yngre Johaug hade ju förmodligen kunnat svara och varit ännu starkare. Men det är ju inte förvånande egentligen.
Nej.
Det ska ju inte behöva vara det, för att Johaug har ju inte varit den här. Hon har inte varit prime Johaug under hela säsongen. Förutom enstaka tillfällen när hon har liksom vunnit med stor marginal. Men det har ju inte varit legio på något sätt.
Nej, men de har varit så sjukt spännande de här loppen. För där var det ju sekundstriden såklart. Sen visste man ju att Stadlober var ute där fortfarande. Men det visas ju att hon kroknade ändå.
Ja, men hon hade ju lite flyt med vädret, Stadlober, att det slutade snö där ett tag, men sen fick ju också Ebba och Johaug dra nytta av det.
Mm.
Och då visar ju de bara att de var en klass bättre, även om Stadlober hade lite mer tid, men ju längre loppet gick så tog ju ändå kapaciteten ut sin rätt.
Ja. Nej, men och sen skiathlonloppet var ju liksom ännu värre. Där var det ju sånt jävla drama så många gånger. När det var Frida Karlsson tappade ju på toppkvartetten.
Ja, och det är lite intressant, för att det här är ju liksom, hon low key skyllde ju på skidorna, men det är inte liksom kommit fram till vem var det som bestämde hur mycket fäste hon skulle gå med.
Nej.
För att det var ju uppenbart så att hon hade hon hade helt enkelt för lite fäste. Hon tappade uppför hela tiden. Hon tappade mer än vad hon kunde ta igen på utförsåkningen sen. Och det var ju det som gjorde att hon hamnade för långt efter den klassiska delen. Att hon inte lyckades liksom vara kloss i rygg med de första fyra var det väl som ändå var med. Och jag har bara sett att Frida var lite pissed över det. Men för där tänker jag mig att det måste ju lite grann vara åkarens val.
Ja.
Eftersom alla hade bra skidor.
Mm.
Men Frida hade... Det måste ju vara Frida eller hennes vallare tillsammans då, i någon form av samförstånd. Men man kan ju inte säga att det är en vallamiss.
Nej.
Utan det måste ju ändå vara någon form av vi valde fel par.
Ja, för Ebba sa, hon hade ju valt mer fäste än det liksom, ordinerade kanske. Sen hade hon ju ändå bra glid, så det verkar ju ha gått att kombinera.
Ja, men jag tänker bara, vem är det man ska hänga?
Jag tror tyvärr vi får hänga Frida Karlsson själv här.
Det, ja, men det är inte tyvärr, det är väl skönt.
Ja.
På något vis, även om hon verkar fortfarande vara rätt sänkt över det där. Drömvärlden är för min del att hon tar två guld nu resten av VM.
Mm.
Så att hon blir glad igen.
Ja, det är fint av dig. Jag är också för Frida guld. Dock, det skulle också vara lite kul om Ebba bara spöa Johan tredje gång på något sätt.
Men vi gjorde en liten... Jag var hemma med min familj i Dalarna i helgen och kollade på de här loppen som var under helgen. Det var väl skiathlonloppet då.
Mm.
Och det gjordes någon ovetenskaplig gallup.
Ja.
Jag vet inte, du kanske kan förklara det här, men på samma sätt som att... det har varit en enorm stor fokusering på Frida Karlsson. Om du kollar på Viaplay, då är det henne man har gjort dokumentärer om.
Ja.
Kollar du på Sportbladet så är det hos Frida Karlssons familj man har varit gjort stora rep.
Mm.
Medan Ebba Andersson har fått segla totalt under radarn.
Mm.
Fast båda har ju haft liknande struliga säsonger. Så det här är ju, jag tror inte det här är något som är baserat på... hur stora favoriter ska de vara baserat på hur säsongerna har sett ut. Utan det är nog bara baserat på star quality.
Mm.
Och enligt den gallupen som jag gjorde som jag märkte av under min familj så är de flesta höll ju ändå på Frida Karlsson om man skulle liksom hålla på Frida eller Ebba.
Ja.
Men jag kände fan inte riktigt så. Jag kände ändå att eller så kanske jag ändrat mig som en vindflöj. Jag kanske visst kände så från början, men nu känner jag ändå liksom att fan vad kul att Ebba vann.
Fast du sa ju just att du ville att Frida skulle ta ett guld eller två guld här.
Ja, men jag menar precis, ja. Men nu har ju Ebba tagit sina två guld.
Ja.
Och Ebba kommer ju i så fall ta ett till.
Ja.
Så hon kommer ju bli VM-drottning oavsett. Ja.
Mm.
Men att det är ändå liksom Frida Karlsson som är den som alla håller på.
Ja, jo men lite så har det ju varit. Hela tiden egentligen sen Frida Karlsson slog igenom. Ebba fick ett år när hon var så här liksom nya framtidshoppet. Sen bara, åh fan, det kom ett ännu bättre framtidshopp. Ja. Nu satsar vi på henne.
Kommer du ihåg när vi höll på det? Åh, Ebba, hon får inte gärna välja distanslöpningen. Varför ska hon bli terränglöpare? Ja. Nej, för hon hade innan hon liksom slog igenom på allvar, då var hon ju ungefär lika bra i löpning och höll på att välja mellan dem.
Ja.
Kommer du ihåg det här?
Ja, lite vagt, men ja.
Och hon var ju liksom halvt... Det kändes som att det var en 50-50 situation då. Mm. Men nej, sen kom Frida bara yrade in och tog liksom dubbla VM-silver i sin mästerskapsdebut som var då typ 19-åring.
Mm.
Och har ju sedan dess tagit all uppmärksamhet på något vis. Men Ebba får segla under radarn och gå från back to back dubbla VM-guld individuellt. Det är ju rätt insane.
Ja.
Är det inte?
Jo, det är verkligen. Och det, jag tror att den här, alltså, det kanske kommer vända nu. Det här med att Frida har favoriserats lite av svenska folket. För att, alltså jag är med dig att det är ju en star quality fråga Och liksom att det har alltid liksom varit en allmän sanning att Frida har högre kapacitet. Det har ju varit liksom, hon slog igenom, hon spöade Johaug. Man har tänkt att hon kommer ta över. Mm. Sen har det ju varit någon form av strul med Frida hela tiden. Problem på det ena eller andra. Hon har varit skadad, hon hade sina liksom... när hon inte fick tävla på grund av att hon inte åt tillräckligt eller hur det var. Det har ju liksom, sen har det liksom aldrig riktigt, hon har ju inte fått utlopp för hela den här liksom hypen. Men jag tror den finns kvar i liksom folkmedvetandet, att snart kommer Frida Karlsson och visar det här som vi alla vet att hon kan. Mm. Och så har vi lite glömt bort Ebba under tiden. Men snart kommer folk att tröttna på att gå och vänta på det här.
Men, alltså, hon har vunnit Holmenkollen, hon har vunnit Tour de Ski. Ja, det är inte som att hon inte vunnit saker.
Nej, alltså, hon har absolut vunnit, och det har Frida eller Ebba också gjort. Men de här liksom enorma liksom sveper ett helt mästerskap, vinner världskuppen, något sånt här som folk har gått och väntat på. För att svenska åkare kan vinna lopp, det vet vi ju vid det här laget. Alla svenska damer vinner ju lopp. Liksom. Mm. Det är bara något, jag tror att Ebba är ju på väg att göra det nu i det här mästerskapet. Vinner hon 5 milen också? Och om vi har stafetten på det, då ja.
Ja, då kan ju Byström stoppa upp det här med att Jonas Sundling är störst i, i historien. Ja. Även om, jag menar, jag gissar att om det blir VM-guld i stafetten, vilket låt oss vara ärliga, allt annat är ju ett dunderfiasko i nuläget.
Ja, den enda som kommer säga annat är ju Anna-Karin Strömstedt som kommer stå där och fira ett brons, ja, som om det vore liksom att kriget i Ukraina är slut. Liksom.
Ja, det var uncalled for lite grann, tycker jag, men ja. Shots fired.
Ja, konstig jämförelse kanske.
Ja, men,
ja. Men, vi går vidare från
nej,
det.
Men, alltså, om Norge var dunder mega favoriter på här sidan, så alltså på damsidan, Sverige är ju liksom på något vis ännu större favoriter. För det finns ju liksom, Norge har Johaug, men sen är det ju för dålig nivå. Och resterande länder kan vi bara glömma bort.
Alltså Norge har ju förvisso, de har Slind och Weng.
Ja, absolut.
Så de är ju inte liksom att räkna bort. Det är ju, har ju dock inte stämt så bra för Slind det här mästerskapet.
Nej, och Weng hade väl lite oflytt här, kan man väl.
Ja, Weng har nog satt upp en darttavla med Jonas Sundlings ansikte hemma.
Satan. Ja, ja. Det, om man nu ska vara sån, det gjorde inte ont att det var Johaug som förlorade på målsnöret. Det gjorde inte ont att det var Weng som brakade in i Jonas Sundling heller. Ja. Alltså de ögonen. Såg du de slow motion-bilderna när de går i mål och Weng bara stirrar på Sundling och skriker fan! Och liksom så här, om blickar kunde döda fick en ny innebörd, för att liksom, den där blicken hade inte dödat, den hade liksom pulveriserat Jonas Sundling. Hon hade ju liksom gått upp i atomer med den där blicken, för den var så jäkla arg. Mm. Sen gick hon runt och kokade intervjuerna efteråt och tyckte att Jonna inte hade varit tillräckligt ursäktande efteråt.
Det enda jag har sett att Jonna var ursäktande, hon gick ju och hade dåligt samvete och höll på.
Det var min favorit med det där loppet var Sportbladets artikel om därför grät 2:an, 3:an, 4:an, 5:an och 6:an efteråt.
Får se nu, jag har missat den här.
2:an, 3:an, 4:an, 5:an och 6:an.
Inte 1:an då, av glädjen.
Nej, jag vet inte, Ebba, hon är som inte grät.
Hon är iskall. Men 2:an, okej, okay. Johaug grät för att hon förlorade.
Japp.
3:an, Sundling grät för att
hon inte tog guld, antar jag.
Ja.
Och för att allt gick åt skogen.
Ja, fast hon fick ju ändå en medalj.
Ja, jo. Fast jag menar, var hennes guld att förlora.
Ja, jo, absolut.
Vi måste komma in på det förresten. Ja. Men, och 4:an, Karlsson, tappade ju medaljen i spurten. 5:an, Weng, ja. Och sen sexa, jag vet inte ens vem det var.
Ja, det var Slind som hade sparkat iväg skidan i skidbytet.
Ja, det är ändå otroligt.
Ja, ja, det var en
gråtfest.
En väldigt bra vinkel. Ja. Men jag tror kanske även att ettan grät också.
Tror du det?
Ja.
Ja.
Någon tår måste ju ha kommit där. Ja. Jag hade ju liksom lille skuttgråtit om jag hade tagit VM-guld.
Ja, det är klart. Men det var ju inte, Ebbas första direkt.
Nej.
Nej, men den där incidenten då. Det var ju på näst sista varvet på fristilsdelen. När, ja, Sundling bara tappar greppet i den där helveteskurvan. Och gör en, hon gör någon form av innerskida, va?
Mm.
Och sen ligger ju Weng alldeles för nära, och sen kan man fråga sig vad som är hörnan och vad är ägget här, för att Weng klagade ju på att Sundling alltid kom och gick i innerspår inför kurvan,
mm.
vilket är ju som att klaga på att solen är varm eller vattnet är vått.
Mm.
För att varför skulle man inte ta innerspår i innerkurva, eller alltså i den upploppskurvan i varje varv,
mm.
om man har högre fart? Det är väl det man gör. Mm. Det är väl det skidåkning går ut på, att ta in en kurva och när du har fart. Får vi uppenbart...
Det är väl det man siktar på.
Ja.
Hint, hint, Edvin Anger.
Precis. Ja. Att komma bakifrån med fart och ta in en. Det är, ja. Precis. Det är väl exakt allt man vill. Och att Weng klagar på det, och att hon sen ligger på för nära och för tätt och dunkdrar in i sån... Alltså det är ju obegripligt. Men, ja, men Weng är ju en speciell figur, för man kan ju dels, som vi har gjort under 10 år, störa oss så in i helvete på henne och vilken oskön attityd hon kan ha, och den här episka intervjusituationen när Frida Karlsson står och har förlorat någon medalj i något mästerskap, och är asdeppad och vill inte säga någonting, sen kommer Weng in jublande en sekund senare, bara woohoo, och man bara liksom vill mörda, telepatiskt mörda Weng.
Den har ju cirkulerat lite i någon form av memes här, ja. Efter det här loppet.
Ja. Ja, men det säger ju alltså, och det var, Weng var säkert medveten om vad hon gjorde där.
Mm.
För hon är så pass, hon har de Voldemort dragen i sig, att hon kan vara så pass ondskefull. Men sen har jag också dragen att de kan sitta och gråta på en pressträff över att Linn Svahn har fått hjärnskakning och missade VM. Sen har hon grät för sig själv, för att hon fick uppleva sina gamla känslor av att vara med samma sak. Eller om det var genuina tårar över att hon tyckte synd om Linn Svahn. Det tog inte min makt att avgöra.
Nej.
Och jag vill inte gissa heller. Jag vill inte spekulera. Men att det var Weng, som sagt, det gjorde inte ont.
Nej. Nej, det finns ju andra man hade gråtit mer för.
Åh, vet du vad? Mm.
Men det ska ju också sägas att i det här sammanhanget, hade inte den här vurpan inträffat, då hade ju Jonna Sundling vunnit det här guldet, most likely.
Nej, men exakt, då hade hon varit på väg, god väg att bli VM-drottning igen. För att ingenting hade kunnat stoppa henne. Hon hade inte gjort en Anger och förlorat en spurtduell mot Grond, så att säga. För att Sundling gör inga sådana, alltså speciellt inte en Sundling i den här hysteriska formen. För att intrycket man fick av under hela loppet, trots att både Ebba och Johaug ändå, de körde ju hårt. De gjorde ju inga Kryger eller Porroma eller Vermeulen Moch-lopp.
Nej.
Utan de försökte ju verkligen. Det är liksom lite där som är skillnaden. Och får man väl ändå säga, var ju det som gjorde att de också tog guld och silver sen med lite flyt, förvisso. Men folk droppade av en efter en, bara för att Johaug och Ebba hade gjort jobbet.
Mm.
Vilket alltså bäddade för Ebbas guld, för att hon hade inte haft en chans heller. Det är inte säkert att Ebba hade tagit medalj. Johaug hade definitivt inte tagit medalj. Det hade ju Sundling... guld och Weng silver hade väl varit de förväntade.
Mm.
Om alla hade fått stå på benen.
Det var ju kul att du mässade mig långt innan det här hände. Eller långt innan. Men 5 minuter innan vurpan hände så här. Undra vem som skulle vinna en spurt av Johaug och
just det.
Ebba.
Just det. Jag skulle någon vinna.
Ja, skulle någon vinna.
Skulle någon av dem vinna, ja. En spurt.
Ja.
Ja,
och sen helt plötsligt, ja, du kommer få veta.
Ja.
Ja, det är svaret sant. På den här frågan.
Ja, nej, inte ens, jag kommer inte ens ihåg det, men nej. Det stämmer ju faktiskt. Ja. Fan vad sjukt. Ja. Och svaret var ju Ebba. Mm. Med minsta möjliga marginal. Mm. Ja, det var ändå ett sjukt lopp. Men herregud, vi har poddat länge nu. Vad har vi inte hunnit prata om?
Ja, vi har väl inte pratat om teamsprinten, den ädla distans. Mm. Vi behöver väl inte säga jättemycket om den mer än att ja, Jonna och Maja vann. Mm. Och det var väl inga konstigheter. Det var ju liksom, Jonna var ju överlägsen och Maja var väl inte liksom super kanon, men hon gjorde ju jobbet utan problem. Liksom. Och så fanns det ju inte liksom, eller ja, det var väl det var många liksom lag som hade en kanon och en lite sämre. Mm. Men Norge var ju ett praktfiasko där. Ja. Skista och Udnesväng var ju liksom, ja.
De verkar inte ha förklaringar efteråt. Nej. Utan de bara allt var dåligt. Ja. Liksom. Skidorna var dåliga, de var dåliga, allt var dåligt.
Mm. Men sen på här sidan får man väl ändå säga att ja, det bronset tar vi väl ändå med oss kanske lite mer än dagens brons. Även om man trodde att det var ett silver väldigt länge. För Edwin Anger gjorde ju någon slags sinnessjuk jävla fällning på mållinjen där. Som den förtjänade mer.
Ja, det gjorde den.
Han gick ju i princip ner i split där.
Ja, verkligen. Spagat.
Spagat. Jag lär mig aldrig vilken som är vilken av spagat och split.
Men är inte split, när Jean-Claude Van Damme gör det epic split, är det inte när han står med mellan två lastbilar?
Jo, det är sant. Ja.
Så där borde vara spagat.
Ja.
Mm. Det är liksom genom Jean-Claude Van Damme jag vet vad det är split och spagat.
Mm.
Tack. Nej, alltså jag såg varken herr eller dam teamsprintarna, inte för att jag hatar teamsprint. Men det var för att jag var på jobb och kunde inte.
Nej.
Jag behövde jobba just då. Så att jag har inte liksom känt att man, det här vill jag kolla i efterhand.
Mm. Nej, men jag kan sammanfatta det ganska fort. Det mest spännande var ju om Sverige överhuvudtaget skulle gå vidare från kvalet. För att Oskar Svensson var ju praktusel.
Ja.
Som, han ersatte ju Kalle Halvarsson som blev sjuk.
Men här har jag inte fattat, för att jag förstod av Sportbladets interna rapportering att Porrum hade liksom räckt upp handen och ställt sig redo.
Aha.
Om Kalle inte skulle vara med, att det skulle vara en ära att representera sitt land.
Mm.
Så skickar vi in Oskar Svensson som han har väl inte visat någonting riktigt.
Nej, sen gjorde han det ju visserligen bättre. Visst. I finalerna. Och,
nej, men vi var ju en och en halv sekund från att inte gå till en final ens.
Mm.
På grund av hans uselhet.
Mm. Det var ju riktigt värdelöst. Men nu hade vi ändå marginalerna på vår sida just där. Enda gången i det här mästerskapet.
Nej, men vi är ju båda, vi gillar ju Oskar Svensson som person, för att han verkar vara världens trevligaste person någonsin. Men det var väl förmodligen hans sista VM-medalj, kan man väl ändå säga. Och var det inte det, då betyder det att återväxten på svensk längdskidåkning är fortsatt trög.
Mm. Ja.
Alltså i rimlighetens namn borde inte han vara där och starta varken VM-sprinter eller VM-teamsprinter.
Nej.
Och det han har ju varit bättre än vad han är i den här tiden i sin karriär.
Mm.
Kan man säga. Något mer?
Nej, jag tror väl att vi har gått igenom det mesta nu, va?
Vi är i fatt.
Vi är ju fatt.
Ja, men då
ska vi väl blicka lite framåt också.
This just in. Mm. Har du sett det?
Jag har sett det här.
Mm. Vi har alltså fått ett stafettlag, och ni som lyssnar på det här kanske också har sett det i någon flash. Men damernas stafettlag som är imorgon, för er som lyssnar på den direkt idag, så kommer Emma Ribom köra första sträckan, Frida Karlsson andra sträckan, Ebba Andersson tredje sträckan och Jonna Sundling fjärde sträckan. Stefan Sköld, kommentar. Hur känns det? Vad betyder det här för dig?
Alltså, det betyder allt för mig. Jag har väntat på den här dagen så länge och nu är den äntligen här. Jag är så glad och så nöjd över detta.
Ja.
Ja. Hur känner du själv?
Ja. Ja. Ja, jo. Alltså, i min bok, byta ut Emma Ribom mot Maja Dahlqvist är liksom hugget som stucket lite grann.
Ja.
Emma Ribom gjorde väl en bra insats på 10 km loppet. Det är väl det som gör att hon får den här chansen.
Ja.
Annars har hon har ju inte direkt rosat marknaden under varken VM eller säsongen. Sådär.
Nej, men hon har väl ändå gjort det lite bättre än Maja Dahlqvist på distans. Där Maja har ju inte fått till det riktigt i något distanslopp, vad jag kan minnas.
Nej, och det var väl lite grann när Maja fick chansen i teamsprinten att det var ganska bestämt på förhand att Emma Reibom skulle få det här. Johanna Hagström har ju sett hängt kvar där, men hon var väl aldrig aktuell.
Nej,
kan jag tänka mig.
Hon är väl mer drickalangare och
ja,
sånt.
Ja, precis. Nej, men det är väl det förväntade laget på alla sätt, och ja, Frida mot Johaug på andra sträckan blir väl ändå en kul duell. Ja. Nu har inte jag sett Norges lag, jag bara förutsätter att det är Johaug på andra sträckan. Ja. Det brukar vara det.
Mm.
När de inte sätter henne sist, och det vet man ju, det brukar gå.
Ja. Nej, men det, jag står bakom den här uppställningen. Om någon har frågat
du,
mig.
Du är Stefan Sjölund, you support this message.
Yes, ja. Yes.
Nej, men jag med. Och men visst, det är, nu när jag du la fram argumenten för att svenska damerna inte är lika stora favoriter som norska herrarna, jag är nog beredd att hålla med där. Med tanke på att Weng ändå har visat bra form. Slind, mycket mer oklar, och ja, vi får se vem deras fjärde person blir. Jag vet inte, någon måste ju avsluta den här skiten också.
Ja, men de kan ju inte, Skista kan väl inte åka distans, det har väl aldrig hänt någonsin.
Nej, och med tanke på att hon inte visa upp någon fina vidare form i sprintstafetten, så att då vet det fan.
Nej, det är väl ja, Udnes Weng har ju inte heller gjort det.
Nej.
Ja, vad har de? Ja, alltså de skulle ju kunna sätta Weng på en sista sträcka.
Det kanske är dumt att sitta och spekulera. De kanske har släppt sitt lag.
Ja, precis. Vi tar tillbaka hela den här diskussionen. Eftersom vi inte orkar klippa så kommer vi inte klippa bort det.
Nej. Men, jag hade nog satt Udnes Weng på sista om jag hade varit norsk.
Ja.
Så Slind, Johaug, Weng, Weng.
Ja, och sen har vi lite fem milar här då. Och fem milen är ju ändå Johaugs stora mål. Det var ju därför de gjorde comeback överhuvudtaget.
Men det kommer väl bli någon sån drömavslut. Jag håller ändå Johaug som ganska stor favorit på fem milen.
Mm. Men jag skulle inte säga att det är liksom helt säkert att hon tar det, med tanke på att hon inte har visat att hon kan rycka ifrån, och att ja, i synnerhet Ebba har varit så stark.
Nej, men man kan ju tänka sig, om man känner till Therese Johaug, vilket vi ändå gör till viss del, hon har ju förmodligen inte tränat för att vara bra på 10 kilometer.
Nej.
Hon har inte tränat, jag skulle inte tro att hon har gjort så många skidbyten under det här träningsåret som har varit heller.
Nej.
Jag skulle tro att hon har nött exakt in i liksom minsta detalj hur hon ska kunna vara så bra som möjligt på en femmil. Sen att hon i varenda intervju inför mästerskapet har sagt att femmilen är hennes mål, att det andra inte allt annat bara en bonus, och sen ser man i hennes ögon att hon satan hatar de här silvermedaljerna som man får. Hon tycker de är värda piss och ingenting.
Mm.
Det säger ju bara om vilken extrem tävlingsmänniska hon är, för att jag tror ju det är femmilen som, alltså, det är hennes liksom seriösa och riktiga och enda tanke har varit hela tiden. Och att det andra är en bonus. Men sen när hon står där efter loppen och har vunnit silver, då klart som fan hon är förbannad.
Ja.
Och det, är ju, det säger ju bara någonting om hennes idrottshjärna.
Ja.
Jag tror att det kommer vara någon helt annat här på söndag. Jag tror vi kommer få se mer av den riktiga gamla Johaug nu.
Mm.
För att hon har liksom så här så extremt hårt och mentalt fokuserat på just det där. Sen får väl stafetten är väl bara någon form av mellanspel. Jag tror inte den kommer spela så stor roll i utgången av fem mil.
Mm. Jag hör vad du säger och det ligger något i det, men jag väljer att ändå tro på Sverige. Jag tror att vi har chans att ta det här.
Trippel?
Trippel, absolut. Det blir Ebba, Frida, Jonna.
Ja.
Ska Jonna åka ens?
Förresten? Jag vet inte. Alltså, jag kan tänka mig att det, för hon stod ju över 10 km loppet.
Ja.
Fast hon visade på skiathlonen att hon skulle kunna ha tagit en medalj på en 10 km lopp. Men hon stod ju över för att ta teamsprinten, för den är så himla viktig. Mm. Jag kan tänka mig att hon kommer stå över 5 milen, vilket jag kommer rasa över.
Ja. Det blir väl Moa Ilar då som mest som vanligt har agerat hare under det här mästerskapet.
Ja, precis. Som vanligt.
Ja, Ebba tackade henne för segern.
Det var i alla fall inte norsk hon drog fram. Ja,
nej.
Men vi har ju fem...
Ilar bara hitta någon så här, den här kan jag hjälpa. Så kör hon.
Vi har ju 5 platser. Men jag vet inte om John har tänkt spara sig för något annat viktigare som sker i slutet av säsongen.
Ja, det kanske är något SM-lopp som släpar eller något.
Precis.
5 milen i SM.
Annars så borde du bara vara med och köra och, ja, och ha en jättemedaljchans.
Mm.
Med tanke på hur hennes form har sett ut.
Mm.
Så att, men jag vet inte.
Om vi ska gå till här sidan så blir det väl Norge kanske.
Truls. Revanschlusten Truls Sisseman. Ska du inte...
Ja, vi höjer ett varningens finger för Truls då. Men ja, annars blir det väl lite Kläbo, lite Kryger, lite Amundsen och vad de kan tänkas heta.
Revanschsugen Kryger som kanske kan få för sig att dra i sönder loppet för en gångs skull.
Ja.
Gör en Johan Olsson i Trondheim. Det är inte omöjligt alltså.
Mm. Men vi får väl hålla tummarna för Ville ändå. Det är väl han som är vårt starkaste kort där.
You're our only hope.
Mm. För 5 mil är väl ändå för mycket för Anger, skulle jag väl gissa. Och hur mycket jag än vill hoppas och tro på Jens så har han ju inte rosat marknaden hittills det här mästerskapet. Men skam den som ger sig.
Ja, verkligen. Såg du förresten hans pappa och mamma blev intervjuade via Play?
Nej, det missade jag faktiskt.
Det var väldigt roligt. De såg ut precis som han.
Ja.
Båda två, för det är sjukt. Hur sjukt det kan vara. Mm. Men hans pappa pratade också exakt som han. Med samma liksom så här, som att de pratar på inandningen och sånt där.
Mm.
Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det. Men som att de pratar, jag vet inte, på någon annan sida av munnen än vad vi vanliga människor
gör. Annan sida.
Jag vet inte. Det är som att luften kom på en annan sätt. Jag kan inte beskriva. Mm. Men det är något speciellt. Ja. Mm. Och hans pappa pratade exakt och lät exakt likadant. Mm. Och hade såklart samma rätans dialekt.
Ja.
Det var otroligt fascinerande. Och härligt.
Mm.
De sa att han är nog lite besviken. Han vill åka en klassisk hur pratar man där? Jag vet inte. Du är norrlänning. Han hade velat åka en klassisk sträcka av Stöjörom.
Mm.
Men det fick han inte.
Nej.
Ja, nej. Det är väl William som är vår enda lilla outsider.
Ja.
Men allt annat än en norsk trippel är väl en dunderskräll.
Så är det.
Ja. Ni vet hur man når oss vid det här laget, eller?
Ja, men Viktor, vi har glömt att prata om en sak.
Vi får
prata fort om det här så vi kommer härifrån någon gång. Vi har ju haft en historisk, jag vet inte om den är historisk, men jo, historisk på många sätt, Vasalopps dubbel.
Ja.
Allas vår folkhjälte Stina Nilsson vann sitt första Vasalopp.
Ja.
Jag antar att du har hängt in i Stina Nilsson fanclub och sett glädjen yran där.
Skjut mig, men det har jag faktiskt inte.
Nej.
Min Facebook är utloggad på mobilen så jag kan inte komma åt den längre.
Men jag antar att den här gruppen har imploderat av glädje.
Ja, det vill
liksom, det blev för hårt tryck.
Ja, definitivt.
Ja. Men det var liksom gasen i botten och inget snack där. Norge lämnar vi bakom oss.
Ja.
Det var ju ändå fint att se Stina lyckas med ett karriärbyte.
Det var otroligt, men såg du på sista kilometern där? Alltså det gick inte fort. Satan, det var trött hon var. Hon tog sig knappt fram på upploppsrakan. Det var ju liksom helt sinnes var slut. Det var ändå ett väl disponerat lopp på det viset för att hon hade inte ett armtag kvar i den här kroppen.
Nej,
men det var sjukt. Sjukt stort. Och sen Alvar då.
Ja. Vad ska man säga? Det var undra vad junior VM uttagningskommittén känner.
Jag undrar, det måste ha varit lite ambivalent då. Det är klart de är säkert glada för hans skull, för de känner väl honom någonstans.
Mm.
Tycker det är kul. Men de ser bara ut som ännu större fåntrattar.
Mm.
Alltså de ser ju riktigt, riktigt, riktigt löjliga ut.
Mm.
Nej, du har inte åkt det här kvalloppet så du platsar inte i junior-VM. Nej, men åker och vinner Vasaloppet, det största skidloppet i världen. Det måste kännas som att de och Anders Blomqvist kan inte ge sig utan att veva i direktsändning flera gånger om vilka klappträn de är, vilket de ju är.
Ja, men det är inte, väl ändå befriande.
Deras, ja, det är inte deras fel. Det är någon på förbundet som har sagt ändå, det är förmodligen Anders Byström som har sagt så att nej men det här går inte. Eller han kanske inte har någon pull
Anders
över junioren.
Anders Byström har väl ändå inte så mycket med det att göra.
Ja, men någon som är chef, landslagschef, vem är det? Någon har ändå sagt att nej, men de här reglerna gäller. Och då är det det som ska gälla. Vi kan inte göra det här. Vi kan inte låta honom segla under. Och nu bara, det är så dumt och det är så korkat och det är så fånigt och det visar sig vara så sånt stort misstag att alienera den här super, som fortfarande är en super mega dundertalang som kommer wasta bort allt det här på långloppskuppen resten av sitt liv. Och så får vi inte se honom.
Nej, men nu börjar det ju höjas röster här återigen. Anders Blomqvist då, såklart.
Ja.
Jag såg att Anger var ute och vevade också. Att, nu har han ju klarat det här. Nu kan han väl lämna den där liksom, ja, men, skiten bakom
det
sig.
Det enda rimliga är att han ju tar en A-lagsplats nästa år.
Ja, nej men alltså... Jag tror ändå, alltså det känns ju som att han vill till världskuppen.
Ja.
Så nu, alltså visst, han kan väl satsa på att vinna fler Vasalopp i framtiden. Men han har ju nu ändå liksom, han har ju dödat Ski Classics lite.
Ja.
Ska han hålla på och härja där fortsatt?
Nej, men
det är ju inte heller någon som kommer bry sig riktigt längre. För nu har han ju vunnit det största redan.
Ja.
Så då måste han ju ta nytt sikte.
Ja.
Han sa ju att han kunde dö lycklig nu.
Ja.
Vilket lite... Nej, behöver inte dö än riktigt.
Nej, men... Och jag menar, vem... Det är inte som att... Skulle han kliva in och dominera Ski Classics och vinna varenda lopp? Vinna liksom de här Marcel Longas och König, Ludvig och Birke Beiner och hit och dit och alla... Ingen skulle bry sig.
Nej.
Det enda gång... Enda chansen för honom att bli en legend, det är ju att... ge sig in i världskuppen.
Ja, han måste in i världskuppen. Han får liksom köra gymträning med Kalle Halvarsson så han blir en bodybuilder. Och,
ja, och så. Det känns tryggt.
Ja.
Han behöver väl slipa lite grann på sin skate.
Mm.
På sin skate helt enkelt.
Men det löser han. Det är bara han måste ta beslutet och få lite hjälp med det här beslutet från landslagshåll. Det känns som det finns platser lediga i det här A-landslaget.
Man vill ju inte gärna tro att han bara kan staka.
Nej.
Det har vi ju sett också att det finns ju även en bra traditionell skidåkare.
Ja.
I Alvar Myrback och som med den alltså potentialen är ju liksom helt man baxnar ju.
Ja. Nej, men det gäller ju att han måste väl träna rätt saker. Mm. Känns det som. Så det får vi väl verkligen hoppas att.
Nej, men alltså A-landslaget från och med nästa säsong, allt annat är ännu ett nytt tjänstefel av Svenska skidförbundet. Så är det bara.
Ja. Men då så, ska vi knyta ihop den säcken med detta då och gå vidare med livet?
Ja, det var faktiskt något annat jag hade tänkt på innan. Som det här får vi inte glömma att ta upp fast det är lite offside. Men nu har jag glömt bort vad det var så att det var väl tur det för alla som lyssnar.
Ja, vi får ta det nästa vecka helt enkelt.
Ja, det får vi göra.
Vi återvänder igen efter VM nästa vecka. Och till dess så kan ni ju kontakta oss på skidsnacket@aftonbladet.se.
Mm, eller slida in i våra DM.
Ha det gött så länge.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.